Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du är som vanligt varmt välkommen till Babys podcast. Podden som seriöst och proffsigt handlar om graviditet, förlossningar och familjeliv. I en mix av fakta och i en blandning av upplevelser. Idag i studion här med mig, Carina Barmorska. Idag ska vi också prata graviditet, förlossning, familjeliv med unga mammor-profilen Julia Bergman, som väntar sitt tredje barn i februari. Välkommen Julia till Babys podcast.
Tack snälla. Kul att vara här.
Trevligt att du är här. Alltså det här är ju som jag sa en podd för graviditet, förlossning, familjeliv. Och du väntar ditt tredje barn. Men det börjar faktiskt när du var 18.
Ja. Ja. Helt galet.
Det var tidigt.
Ja, det är liksom 7 år sedan jag blev gravid. Och jag är 25.
Nu är du 25 och nu väntar du nummer 3.
Ja, så härligt.
Så vilken vecka är du nu?
Oj. Alltså, det känns så dåligt liksom. Men när man är på tredje så börjar man tappa liksom. Innan hade man så stenkoll med alla appar och allt. Men vecka 18 är det nu.
Ja. Men du, det är ju inte jätteviktigt. Det viktiga är att du mår bra. Eller så bra som du bara kan. Och att du kommer ihåg dina barnmorskebesök. Det är det enda som är viktigt.
Absolut.
För när du ska föda sen så ger det sig.
Ja, självklart.
Så då är inte veckan så himla viktig. Och det är nog precis som du säger. Början, första barnet. Då har man stenkoll på allt.
Ja, verkligen.
Men du, om vi backar till när du var 18 år och blev gravid. Var det planerat?
Nej, det var absolut inte planerat. Och jag gick ju skulle börja mitt sista år i gymnasiet. Och sen var jag planerad till mars. Och det var inte en självklarhet liksom att vi skulle behålla honom, för att jag var så himla ung och jag visste liksom inte ens vad det innebar. Sen hade jag alltid velat vara ung mamma, men jag tänkte mig kanske inte så ung. Men sen efter ett tag när man hade smält det lite så var det en självklarhet att behålla honom. Eller bebisen som vi då inte visste vad det var för något. Och då började den resan och allting kändes väldigt naturligt. Och jag växte enormt mycket som person. Det blev liksom att jag var ju helt redo och mogen när han väl kom.
Och visste du könet?
Ja, jag visste att det skulle bli en pojke.
Då hade ni tagit reda på det.
Ja, det gjorde vi.
Och hur gick det sen? Gick du klart gymnasiet då? Hann du det?
Ja, jag... Eftersom mina lärare var fantastiskt bra så att de gjorde så att jag kunde bli färdig i mars innan han kom. Och sen så kom jag tillbaka 3 månader senare och tog studenten med mina kompisar. Så det var väldigt schysst.
Men bebis på armen?
Exakt, eller i publiken i alla fall.
Min
mamma sa bara, nej, nu tar du studenten, du ska festa på. Så det är klart att man gjorde det.
Ja. En annorlunda men härlig student ändå.
Ja, jag kommer ihåg alla kompisar som var, wow, detta är bästa dagen i mitt liv. Jag var nej. Det här är absolut inte bästa dagen i mitt.
Du hade gjort det mycket bättre med Milan.
Japp.
Ja, för Milan heter ju din son som då idag är 6,5.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Men du, hur var graviditeten när du ändå, alltså vi säger ung, det är ju många som föder barn när de är 18-19 år, så jätteungt är det väl inte kanske egentligen, även om medelåldern är ju lite högre just i Sverige. Men hur var din graviditet?
Alltså min graviditet var jättebra, som sagt det var första barnet och man var ändå väldigt orolig så här, och jag kommer ihåg just en brytpunkt, eller brytpunkt, jag vet inte vad jag ska säga, men liksom jag har mått väldigt dåligt med alla tre i början och kräkts mycket och så vidare, och sen så hände det någonting där vecka 14 kanske, att då börjar jag må bra och sen svullnaden i magen släpper liksom, så att jag blir inte så svullen längre. Och då blev jag kommer ihåg särskilt den första gången att jag verkligen blev, nej men gud, nu är det inget mer. Nu är det ingen bebis mer. Den är borta, liksom.
Hade du känslan att det inte var någon graviditet?
Ja, då fick jag det för att jag blev nog mest bara orolig för att jag började må bra, liksom. Jag bara, oj, ska man må så här bra nu? Men, och då gjorde man ju, då fick man inte ett tidigt ultraljud heller. För det ingick inte då. Men, och då kom jag ihåg att jag ringde till min barnmorska. Och liksom sa det bara, jag är väldigt orolig och det här känns inte bra. Och då sa hon till mig bara, men du vet du vad? Du ska bli en mamma nu, så du får växa upp och sluta oroa dig. Och då kommer jag ihåg att jag blev så ledsen liksom, att jag bara fick det där. Så att jag ringde direkt till nästa barnmorska, mödravårdscentral.
Mm.
Och hon sa liksom bara, men kom in så lyssnar vi på hjärtljuden. Och då gjorde vi det och vi fick höra hans hjärta för första gången.
Och det kan jag väl säga, alltså jag är man blir ledsen när du säger det. Dels så är det ju, ja, återigen, relativt ung. Och man får inte säga så, och man måste ta det på allvar. Så ni som lyssnar där ute, om ni har den känslan, gör som Julia, gå vidare. För att då behöver man ju stöd. Då är det ju någonting som är allvarligt för dig, som man bör liksom lyssna på bebisen i magen, se att det är okej, lyssna på dig också. Hur mår du i det här?
Ja, verkligen, det var jätteviktigt och det var så skönt när jag då fick nästa barnmorska och hon verkligen lyssnade på mig och lugnade mig liksom. Så att, och hon stannade jag ju kvar hos sen för att jag hittade så mycket, alltså jag kände så mycket trygghet med henne.
Mm.
Och det var väldigt fint. Och det var en så bra barnmorska.
Och det var skönt att du hittade henne i
Ja,
det.
Så skönt.
Vilken vecka var du då, Sara, när du kände det här att nu har graviditeten inte gått vidare?
Typ vecka 14.
Mm. Och det är ju där i början som man mår mer dåligt. Och sen så, det handlar ju om hormoner. Mm. Och att man sen så brukar det ju bli att det stabiliseras, man mår bättre efter vecka 12-14, någonstans där. Men illamåendet är ju väldigt individuellt. Men vi har ju pratat mycket i den här podden om illamående och till och med det som heter hyperemesis gravidarum. Och det är ju ett extremt illamående och jag tycker att det är alltid att ta på allvar. Och det är därför vi har en bra vård med barnmorskor och läkare i Sverige som vi ska ta stöd och hjälp av. För det finns faktiskt hjälp.
Absolut, det är jätteviktigt.
Ja. Men du, det var skönt att du fick stöd från barnmorskan där.
Ja, så skönt.
Illamåendet släppte, du kunde gå vidare och du kände dig trygg i graviditeten.
Ja, verkligen. Mm. Absolut.
Mm.
Ja, och sen så gick jag vidare och sen var det dags för rutinultraljud. Då fick vi reda på att det var en pojke. Och det var spännande. Då började man planera inför det. Ja, och sen gick det så otroligt fort liksom.
Ja. Sen var det dags för förlossning.
Ja.
Nästan. Typ. Och hur hade du förberett dig inför förlossningen?
Alltså, jag är ganska open-minded. Eller så här, liksom, jag gick nog in med en inställning att låt oss se vad detta är. Jag ville inte läsa för mycket. Jag ville inte läsa för lite heller. Men jag ville, det var som jag skrev i mitt förlossningsbrev. Jag ville inte skriva så mycket, utan jag skrev bara, det är ni som är proffs. Ni vet vad jag behöver. Behöver inte ha någon smärtlindring om inte ni rekommenderar det. Jag tar det som ni rekommenderar för att ni är proffs. Och liksom gick in med lite den inställningen. Och jag tror att, och gick ju såklart in med att ja, men det här kommer göra ont. Men det kommer ju vara värt. Och jag är ju en lite sån människa som hellre också rycker av plåstret än att dra det sakta. Så att jag vill ju ha det. Och jag tror att det hjälpte mig väldigt mycket för att det gick så fort liksom. Och jag var inte rädd.
Mm. Du var aldrig rädd?
Nej, jag var aldrig rädd. Och absolut inte med Milan. För att jag visste inte vad detta var. Det var något helt nytt för mig. Och jag gick som sagt in med ett väldigt öppet tänkande om hur det skulle gå till. Och var väldigt så här noga med att lyssna på min kropp. Och vad den sa till mig. För att då kände jag ju, jag hade en väldigt bra barnmorska, hon sa det till mig, bara försök lyssna på vad din kropp säger. Och då kände jag liksom att bara, okej, men nu säger den att jag ska trycka. Liksom, så då pushade jag. Och sen så sa den till mig att vänta, och då väntade jag. Och sen var det dags igen. Mm. Man kände det så tydligt, och liksom efter förlossningen så var jag helt blown away, typ. Att jag bara, wow, vilken häftig kropp jag har. Den som verkligen åt mig vad jag skulle göra. Och liksom, jag tyckte bara det var så himla coolt. Och redan direkt efter så jag bara, oj, 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 jag skulle vilja göra detta igen.
Stör du det direkt efter födseln?
Ja.
Mm. Men jag tror också som barnmorska att när du vågar lyssna på kroppen, då får du ju mer tydliga signaler också. Och du kunde ju fullfölja det på något sätt. Det är ju inte alla som vågar riktigt gå in i det på det sättet. Och då finns vi ju där för att hjälpa till mera. Men jätteviktigt att man ändå provar och gör precis som du gjorde, Julia. Att du litade på kroppen och var i tryggheten. Av att det här är ingenting som är farligt.
Ja.
Hade du stöd? Ja, förlåt.
Alltså jag tänkte så många gånger också. Bara, men folk har ju gjort detta i alla år. Och folk har dessutom gjort det mer än en gång. Det är klart att jag också kan göra det här.
Ja, det är klart att du kan.
Ja.
Hade du stöd från din partner?
Ja, absolut. Och det var liksom så här, det var skönt att bara han stod vid sidan om. Och liksom sa inte så mycket, utan bara, bra jobb. Och det räckte liksom verkligen gott och väl för mig. För att jag, alltså, när jag har en smärta, då är det som att jag går in i mig själv. Jag känner smärtan själv, jag liksom, ja men går in i mig själv, att det bara är jag som finns. Och det märkte jag särskilt andra gången.
Att du kan fokusera på det jobb som du har.
Ja.
Mm. Dels så är det ju skönt att kunna känna trygghet av den partner man har med sig. Och det är ju på olika sätt vad man behöver i stunden. Bara närvaron kan ju vara en enorm trygghet. Att man känner att, ja men, jag kan släppa allting annat. Jag går in i mig själv, men jag vet att det finns en eller flera personer runt mig som kan ge mig tryggheten.
Absolut. Och där, alltså, jag vet, ska vi gå igenom min andra förlossning sen?
Absolut tycker jag. Om det är okej för dig.
Ja.
Ja. Men du, Milan, tog du emot honom själv?
Nej, Milan tog jag inte emot själv.
Nej.
Det var så nytt, men när jag vet att när han kom upp på mitt bröst så kände jag direkt liksom, eller jag tittade på honom och så kom tankarna direkt bara, oj, han har Downs syndrom. Mm. Och liksom de kom direkt, att jag kände så där, och sen så kollade jag liksom runt i rummet, är det någon som reagerar, är det någon som säger någonting, är det någon som så, men ingen sa något. Och sen så vände jag mig om till Milans pappa när alla hade gått ut från rummet och hade grattat oss och så. Och då sa jag till honom bara, jag tycker att det ser ut som att han har Downs syndrom. Och han sa liksom bara, nej, det är nog bara som han är nyfödd liksom. Och jag vet ju inte hur nyfödd bebis såg ut liksom. Så jag bara, ja, men det är det nog, för att ingen sa någonting. Förrän då vid läkarkontrollen ett dygn senare. Då, alltså han var en så bra läkare, men då sa han, liksom tittade på honom och allting var fint och allt så bra ut. Och sen så, när vi satt oss ner så sa han bara, ja, allt ser jättefint ut, men jag önskar verkligen att jag kunde säga liksom att allting bara gick felfritt. Men, eller 100% eller så. Men jag måste också fråga om ni vet vad morbus Down är. Och då kom jag in i en bubbla och jag vet att jag tänkte bara, men det var ju det jag sa. Mm. Det var det jag visste hela tiden. Och blev så här, sen kommer jag inte alls ihåg mer vad vi pratade om i det rummet. Utan jag vet bara att jag ville gå därifrån liksom. Och jag höll Milan i min famn. Men det var så... men det var så... alltså, man, alltså, det var så proffsigt av dem. Att de liksom, det var ingen i rummet som visade någon extra så här, bara tyckte att det var något konstigt eller viskade eller tisslade och tasslade framför oss. Och det var så otroligt viktigt att vi fick ha honom under den där tiden och under natten och liksom bonda med honom innan, alltså istället för att få slängt i ansiktet precis när han har kommit ut, bara, ert barn har Downs syndrom förresten. Okej, liksom, det hade ju varit jättejobbigt, men nu fick vi istället vara nyblivna, stolta föräldrar och alla kom in och gratulerade och tyckte att han var jättefin liksom.
Mm.
Och det var så otroligt viktigt tror jag för hur jag skulle reagera och hur jag skulle känna.
Och så borde det ju vara varje gång
bemötandet. Ja, verkligen.
Mm. För Milan är ju ett barn.
Ja.
Och ni är föräldrar.
Precis. Och det var så viktigt att bara känna oss som nyblivna föräldrar innan hela den andra resan börjar. För att sen kommer det ju en pers liksom där som man ska gå igenom med ultraljud på hjärtat och hörsel och syn. Och liksom, det är ju några dygn man får spendera på sjukhuset. Så att det var så viktigt att bara känna den första... det första dygnet var otroligt viktigt för oss.
Var du mera orolig då när du fick reda på att Milan hade Down syndrom?
I början var jag. Dels också för att liksom när man skulle berätta för alla. Hur ska jag berätta det här? Och liksom vi stängde av våra telefoner för vi bara, gud, hur ska vi liksom... gå vidare. Och sen var det så himla skönt. För att sen skrev vi till de allra närmsta. Vad som hade hänt. Och hur det var och sådär. Och alla svarade liksom bara. Jaha, var det bara det? Vi blev livrädda att han var död. Eller någonting när ni hade stängt av era mobiler.
Mm.
Så att det var liksom. Alla tyckte. Ingen tyckte att det var något konstigt. Och ingen tyckte att det var sådär. Och vi bara nej. Och sen var det ju det värsta. När man skulle gå igenom allt med hjärtultraljud och allting. Så man bara, oj, vad ska de hitta? Är det något fel på honom? Mm. Men då blev det att man bara, för att han hade inga hjärtfel och han hade inga hörsel eller synskador eller tarmar som var ute. Alltså han hade inget av det där. Och då blev det så som en lättnad, så att man bara bockade av hur många steg på de här kriterierna eller så, alltså så möjligt. Och då kändes det som att bara, wow, nej, det var bara Downs syndrom kvar. Det var inte så farligt. Så det var väldigt skönt. Och sen fick vi, nej, alltså vi fick så proffsig hjälp. Att jag är, alltså jag är så otroligt tacksam åt CSK Kristianstad på neonatalavdelningen, att det, alltså de är så värda att hyllas så många gånger, för att de gjorde början av vårt föräldraliv så mycket lättare.
Mm.
Och så fint. Och sen hade vi hemsjukvård i ungefär tills han blev 5-6 veckor, för att han hade en sond och sondmatades ett tag. Och de var också helt fantastiska. De stannade upp, de lyssnade när vi behövde prata. De tog alltid emot oss. De liksom gjorde ingen skillnad på att Milan hade Downs syndrom eller inte. Och det var så det är jättefint. Det hjälpte mig otroligt mycket i början, tror jag. Mm.
Det handlar ju väldigt mycket om anknytningen till det nya barnet också. Och blir det störningar där när man känner att man inte blir bemött på ett sätt, och man har ett barn som avviker på det ena eller andra sättet, då kan det ju bli väldigt tufft. Men det låter ju som att ni fick en jättebra start och vidare också med Milan, som är,
ja,
som är just ett barn. Ja.
Och jag måste säga också, för de var inte riktigt säkra på om man hade Downs syndrom eller inte. Så att han hade inte så många av de här halskriterier som man räknar. Och jag tror det är om man har 5 eller fler, då gör man ett blodprov. Och han hade precis 5. Så att han skulle göra ett blodprov då. Och läkaren sa bara, jag har haft fel förr. Så att jag vill liksom inte säga, men vi måste ändå lyfta det. Och vi måste ändå ta det här provet. Och de dagarna var ganska jobbiga innan man visste om man hade eller inte. Men man ställde ju ändå sig in på att han hade det. Och ju mer vi läste på, såklart man gjorde det när man låg där i sjukhussängen. Desto mer kunde man ändå finna sig i det. Och den här läkaren, alltså han var fantastisk. Han kom in där i rummet då efter typ 4 dygn. Det var ju helg däremellan, så det tog ju sin tid att få sitt provsvar. Och han kom in, tog upp Milan i sin famn och liksom höll honom där lite. Och så sa han bara, grattis. Ni är en på 2500 som har fått det här fantastiska barnet. Och det var så viktigt. Alltså jag kan börja gråta nu när jag tänker på det. Men det var så viktigt att han liksom bara, grattis. Wow. Det här är något bra liksom.
Mm.
Det finns så många idag som pratar om, det är risker hit och risk och risk och risk och risk. Det här, han såg det som en chans. Han såg verkligen det som en chans i livet att liksom, wow, ni har fått den här. Ni har fått den här uppgiften.
Mm.
Och det var, ja, det var häftigt.
Häftigt att få det bemötandet från början.
Verkligen. Så otroligt viktigt.
Och sen gör ju du, Julia, du gör ju en resa med Milan i det här programmet som då heter Unga mammor.
Mm.
Och visar upp liksom en familjebild likt alla andras i princip, eller hur?
Ja.
Men är det fler reaktioner när man har ett barn med Downs syndrom?
Alltså jag vet inte. Jag vet att det är många andra föräldrar som bara, ja, folk brukar titta på min son eller dotter så mycket eller liksom sådär. Men jag är nog väldigt, jag är nog inte så brydd av mig, vilket nog är en bra egenskap i det här. Jag är inte så brydd om vad andra tycker och tänker. Och jag är lite, och jag tänker att om de tittar på honom så är det för att han är så söt. För att han är ju fruktansvärt, att han är det finaste barnet. Nej, men, han är ju så fin.
Yeah.
Och då tänker jag att de tittar ju på honom för att han är fin.
Mm.
Sen är det klart att man kan gå och oroa sig. Särskilt nu när han börjar bli äldre. När han i nästa år ska börja skolan. Man undrar hur det kommer se ut med kompisar. Barn är barn. Barn kan vara väldigt elaka. Utan att veta.
Ja.
Utan att veta liksom vad de egentligen säger eller gör.
Mm.
Så för mig så har det också varit viktigt att förmedla i unga mammor att det är ju föräldrarna som, det är föräldrarna som föder det här att tycka att någonting annorlunda är konstigt.
Ja.
Eller liksom behandla dem annorlunda.
Mm.
Eller liksom bara så. Och jag tycker det är rätt så fint för att många på Milans förskola vet ju att Milan är ju Milan. Och inte Milan, han är Milan för att Milan har Downs syndrom. Utan Milan är Milan, han gör på detta viset.
Mm.
Och han behöver hjälp kanske med att dela maten. Och han är ju jättestolt när en av hans kompisar har hjälpt honom att dela maten till exempel.
Och men barn, barn är ju unika i sig.
Ja, verkligen.
Eller barn, alla är ju unika i sig.
Exakt.
Ja. Och lyfta och det istället.
Ja, det känns viktigt.
Mm. Men nu, eller nu, däremellan så kom det ju en graviditet till. Hur gammal är Milan när du blir gravid igen?
Milan, han är ju 4 då. Han hinner fylla 5 innan Zelda kommer. Så han är där mellan 4 och 5.
Mm.
Och det var rätt så skönt att ta den tiden med honom. Jag... och Milans pappa gick ju från varandra när Milan var strax över 1 år. Och den tiden där, innan jag typ nästan 2 år senare träffade Dennis. Det var otroligt viktigt tror jag för mig och Milan att få dela och få ha vårt liv ihop. Där vi bland annat spelade in unga mammor men också lärde oss att... leva tillsammans och själva bo i vårt egna lilla hem. Det var väldigt skönt och mysigt. Men sen när jag träffade Dennis så kändes det som en självklarhet att vara med honom också. Och han var väldigt med så här från början. Jag har inte direkt bjudit in någon i Milans liv annars. Mer än Dennis. Och det var... som en självklarhet när han kom in i vår familj. Och han var aldrig heller rädd att Milan hade Downs syndrom till exempel. Eller att jag hade barn.
För det hade inte Dennis?
Nej, Dennis han har inte barn. Eller hade inte barn. Och han gick ju verkligen från ett... hänga med vänner, spela tv-spel hela natten, liv... fokuserad på sin hockey till att leva ett familjeliv.
Mm.
Och det var så skönt att han bara hängde med på den bollen direkt och tyckte inte att det var något konstigt. Och hans föräldrar och familj, ingen har någonsin tyckt att det har varit något konstigt. Utan de har liksom sagt bara, det är precis det du behövde Dennis. Det här är du. Och det var så skönt. Vi har alltid varit så välkomna från början och Milan har alltid varit en del av deras liv.
Mm.
Och sen när vi hade träffats i 1,5 år typ. Så blev jag gravid en gång till då med Zelda. Och då spelade han i Schweiz. Så att jag och Milan pendlade väldigt mycket fram och tillbaka under den säsongen. Och det var väldigt kul att få göra den resan när det var planerat också. För det var så himla annorlunda. Det blev en annorlunda start. Och det blev... det här var ju planerat liksom.
Så... var du någon gång orolig under den tiden att det skulle vara ett barn med Downs syndrom?
Ja, absolut. kände jag det. Jag kände, vi pratade om det ganska mycket, jag och Dennis, att bara, oj, vad ska vi, vad gör vi nu liksom? Men, och jag pratade ganska mycket med en läkare. Och han liksom bara, nej men alltså det där är, det är ingenting som är i, för att den Downs syndrom som Milan har, det har inte med generna att göra. Det finns ju några fåtal procent som har med gener. Men det här var ingenting med det. Utan detta var bara en ren slump. Och då kände jag mig liksom bara, ja, jag vet inte, det har ju gått bra med Milan. Och liksom, vi var inte, nej, vi var inte så rädda egentligen.
Mm.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och du mådde bra under graviditeten?
Jag mådde jättedåligt också första tiden.
Ja, med illamående tänker du?
Ja, alltså så. Alltså det är fruktansvärt faktiskt. Man glömmer, men nu när jag blev gravid tredje gången så var nej, fy.
Det illamåendet som kommer igen.
Ja.
Mm.
Och tröttheten.
Ja, framförallt i början.
Ja. Men det gick bra. Vi reste som sagt väldigt mycket fram och tillbaka.
Mm.
Och vi gick på hos barnmorska både i Schweiz och i Sverige. För att vi visste inte var vi skulle föda någonstans. För att Dennis säsong, det slutar ju mitt där i april liksom. Och hon var ju beräknad till den 27 april. Så att vi visste inte hur det skulle bli. Och skulle de gå till final eller skulle de... Ja, så allting var väldigt sådär.
Du får berätta vad Dennis gör. Han spelar alltså...
Han spelar hockey.
Hockey. Mm.
Så att det blev ju väldigt omtumlande där. Och vi visste inte. Och... Men jag kände mig väldigt trygg på båda ställen. Men sen kände jag ändå bara, nej, jag åker hem till Sverige. Och då med SAS får man flyga 2 veckor innan beräknad förlossning. Om man har ett speciellt intyg. Vilket jag hade. Och... Sen kom jag hem. 2 dagar efter så var jag hemma hos min svärmor och svärfar. Och kollade på hockeymatch. Kollade på Dennis när han spelade. Då började jag känna lite. Eller 3 dagar efter. Då började jag känna lite att jag fick lite ont i magen. Nej, 2 dagar efter. Ont i magen lite mer. Jag började känna liksom sammandragningarna ännu mer tydliga. Men jag kände inte att det gjorde något ont liksom. Och så, och Lotta bara, nej, men Lotta som är Dennis mamma då. De bara, jag ska följa med dig hem. Jag bara, nej gud, jag ska ha brunch imorgon. Det är ingen fara, det är lugnt. Så jag och Milan åkte hem. Vi bodde då utanför Ängelholm. Så ungefär 25 minuter från Ängelholm. Och sen sov jag hela natten. Inga konstigheter, vaknade tidigt på morgonen för att jag kände av lite sammandragningar liksom, men ingenting som jag störde mig på eftersom jag hade haft ganska stor, alltså hårda sammandragningar sen vecka 27.
Men var det för vecka nu, sa du?
Då var det ju 12 dagar innan beräknad.
Mm. Så det var fullgången?
Ja, precis.
Enligt våra mått. Ja.
Ja. exakt. Mm. Och sen hade jag brunch för hela min släkt. Och de stannade och jag fixade där hela morgonen och fixade och greja. Och jag vet under tiden att jag bara, oh men gud, jag går och småkissar här lite. Kände som att jag småkissar på mig hela tiden. Jag bara, oh, hon ligger nog långt ner med sitt huvud. Sen stannade de ganska länge. Blev det lite fika och så. Och sen åkte de väl hem vid femtiden. Och då tog de Milan med sig för att han skulle till sin pappa. Och han bor åt samma håll som dem. Så då tog de honom med sig. Och sen så gjorde jag lite middag till mig själv. Och sen så la jag mig i sängen. För att jag skulle kolla på lite serier. Jag kände att jag skulle mysa lite. Och så kände jag liksom som att det känns som ett knäpp inne i min kropp. Som att det knäpper till. Och då blev jag lite rädd. Så ställer man ju upp. Och då kommer det liksom lite vatten. Men jag var ändå så här. Jag bara, nej. För att mitt vatten gick inte med Milan. Så jag kände inte igen det här så heller. Så jag bara, nej. Alltså jag kissade nog på mig. Det var nog det. Och då vet jag att jag skrev till Dennis. Jag bara, antingen så har jag kissat på mig. Eller så har mitt vatten gått. Och han ringde direkt. För han var ju borta i Schweiz.
Mm.
Så han ringde direkt och han bara, alltså nu har jag kollat här, du måste lukta på det och se om det luktar lite som saltvatten, som havsvatten, så är det ditt fostervatten. Och där var jag ner och luktade på den här pölen och jag kände inte så mycket liksom. Och jag bara, nej. Och jag kände verkligen så bara, men jag orkar inte nu. Jag orkar inte åka in till någon förlossning för jag känner att jag har inte ont och jag... Jag har ingen lust, jag vill bara chilla lite nu.
Efter brunchen.
Exakt, hade varit en tuff dag.
Du var inte redo för att föda.
Nej, och då blev ju han skitarg på mig. Så han bara la på. Och så ringde han till sin mamma. Och så sa han till henne, åk upp. Och skit i vad hon säger. Åk upp nu. Och sen ringde hon till mig. Och hon bara, jag är på väg upp nu. Jag bara, ja, men jag får väl ringa till förlossningen då. För jag känner typ att det värsta jag skulle kunna göra är att åka till förlossningen och de bara, det är bara kiss. Det skulle vara så jobbigt, känner jag.
Fast det är ju faktiskt, om jag får avbryta, så är det ju det vi rekommenderar. Om du misstänker att det är fostervatten så vill vi att du ringer. Sen kanske du inte behöver åka in exakt i den stund. Men vi vill i alla fall kontrollera att det är fostervatten.
Ja,
och sen,
precis.
Och sen så får man förhållningsorder därefter.
Mm. Ja, och det sa de också. Och de ville att jag skulle komma in för att Zelda var inte heller fixerad.
Mm-hmm. Nej.
Och då ska man ju inte röra sig så mycket för att navelsträngen kan ramla ut. Men sen så vet jag att min barnmorska sa till mig att hon låg på ett speciellt sätt. Så att det nog ändå inte kan ramla. Alltså, men man ska ändå åka in.
Mm.
Så jag bara, ja okej, jag kommer in men jag ska bara fixa lite grejer. Så jag hoppade ju in i duschen och rakade mig och gjorde mig lite fräsch. Jag vet inte varför, men jag kände väl det. Och sen hade jag inte packat någon BB-väska eller någonting. Så där sprang jag, när min svärmor kom så sprang jag i handduk och försökte packa ihop en liten väska. Och hade mitt hallonbladste med mig. För det hade jag ju druckit i 2 veckor typ. Så det hade jag med mig. Och sen så satte jag mig i bilen. Och med handdukar på. Alltså jag kände ju ingenting. Men jag kände ju att det fortsatte rinna lite. Det kom liksom. Då när det kom så kom det inte som en pladask. Utan det kom lite grann.
Mm. Och det gör det ju oftast inte. Det rinna.
Ja.
Precis, det är sällan som i Hollywood när det säger splash, utan det kommer mer ofta liksom i omgångar. Mm.
Ja, men och då vet jag att jag kom in till förlossningen och då ser jag typ 2 andra som är på väg in på förlossningen och båda bara aj, jag hade jätteont och jag vet att jag bara aj. Jag kände inget alls, så jag kände mig så dum som var där. Men då kom vi upp och det var ju fostervattnet som hade gått liksom. Och jag var tvungen att stanna kvar och sova kvar eftersom hon inte var fixerad. Dennis hade redan bokat biljett, men det fanns ju inga förrän morgonen efter. Så klockan 7 skulle hans flyg gå. Och ja, där tror jag liksom att min kropp tog över lite och jag var så fokuserad på att Dennis måste hinna fram.
Mm.
Innan jag kommer börja det här.
Ja.
Och jag vet att barnmorskan frågar, vill du ha något så att du kan sova? Jag bara, och jag som alltså aldrig ens tar värktabletter typ. Jag bara, ja, ge mig allt ni har. Jag vill bara sova så att jag kan sova mig förbi detta. Så att Dennis hinner komma imorgon. Och då sov jag typ hela natten. Och vaknade på morgonen. Och då kom min mamma så länge. Kände fortfarande ingenting.
Dennis... Vet du hur mycket öppen det var då?
Nej, alltså 2 centimeter tror jag.
Mm, mm.
Så att typ ingenting.
Men det var ju bra i det här fallet eftersom du stannade av att föda lite. För så är vi ju i kroppen. Alltså, i alla fall stundvis så kan vi stänga av det här flödet av oxytocin i kroppen och vänta in vissa saker. Vi väntar tills vi hittar tryggheten eller tills vi väntar in Dennis i det här fallet. Det är klart att det inte går att vänta i evigheter. Men att stanna upp, att pausa en stund är fullt möjligt.
Och det är så häftigt. Ja, för att det var verkligen... Och Dennis flyg var dessutom 1 timme försenat. Så han satt ju på flyget och var helt svettig. Han var... Vi ska föda barn nu.
Ja.
Och hans mamma var och hämtade honom på flygplatsen. Och sen tog det ju cirka 1,5 timme till förlossningen. Men när han kom så låg jag där och jag kände ingenting. Våra mammor var där en liten stund. Vi vinkade av dem nere i entrén. Och då var klockan 11:15. 12:30 på dagen. Sen kom vi upp igen och då ville barnmorskan känna och då sa hon att jag var nästan 3 centimeter öppen. Så att de började prata lite om de skulle sätta en, så här, en ballong. För att det skulle komma igång lite, men de ville ändå vänta. Och sen då 12:45 så gick vi ut och käkade lite lunch, jag och Dennis. Och då började det komma liksom. Då började jag få lite ondare sammandragningar. Och vi... 13:30 så gick vi tillbaka till rummet igen. Och då började jag känna lite så här. Ja, okej, men nu börjar det. Nu börjar det nog komma igång. 13:45 ringde jag på klockan. Och då kom en ny barnmorska in för de bytte där vid 2-tiden. Och hon presenterade sig och allt sånt där. Och, och jag frågade om jag kunde få 2 Alvedon för jag hade lite ont. Och då var jag öppen, då ville hon kolla. Och då var jag öppen 3 centimeter. Och hon hann inte lämna rummet. För att 1 timme senare så är Zelda ute. Så att allting gick så himlans fort där. Så att jag fick ju börja med lustgas direkt. Om jag ville. Vilket jag tog. Och sen... sen var det bara liksom helt galet. För jag kommer inte ihåg så mycket där.
Men var det så otroligt intensivt för dig i verkarbetet?
Nej, alltså jag kan faktiskt inte komma ihåg att jag hade så himla ont just den tiden. Från att hon kom in i rummet kan jag inte komma ihåg. Förrän jag började krysta. Och då vet jag att jag tänkte att bara, oj, jag är lite rädd. För att jag visste vad jag skulle gå igenom för att jag hade gjort det en gång innan. Och då vet jag att jag tänkte, jag är lite rädd. Och då hade ju inte heller Zelda, hon var ju som sagt inte fixerad. Så att hon hade inte kommit så långt ner, även när mina krystvärkar började. Och då sa barnmorskan till mig, hon liksom tittade på mig. Hon var, jag vill inte skrämma dig på något sätt. Men om inte hon väljer att komma neråt nu, så kan det vara att vi behöver ta en sugklocka. Och när jag hörde ordet sugklocka, och det är så dumt för att en sugklocka är ju superbra, men jag har så dåliga vibbar från det för att man har bara hört konstiga saker från förr.
Mm.
alltså från förr. Och jag bara nej, här ser jag inte en sugklocka komma. Så då började jag krysta liksom aktivt och verkligen gick in i mig själv, lyssnade på min kropp. Men sen fick jag också pusha lite extra för att hon skulle komma neråt. Och jag fick liksom känna här på magen liksom bara okej, nu behöver jag liksom trycka henne ner. Och sen tog det inte, alltså jag tror att det tog 9 minuter under krystvärkarna. Och sen var hon liksom i min famn. Och jag vet att barnmorskan sa till mig bara, ta ner dina händer nu. För jag sa att jag vill jättegärna ta emot henne om det är möjligt. Och jag kände liksom hennes huvud, hon hade så mycket hår. Och jag vet att jag kände det. Och sen så vet jag att jag fick dra upp henne och lägga henne på min bröst. Och det var en så fantastisk känsla. Och jag kände mig verkligen, alltså det var så coolt. Jag liksom skrattade och grät samtidigt. Jag vet inte vad jag gjorde. Jag fick ett sånt härligt rys i min kropp.
Och det kändes väldigt naturligt för dig att själv ta emot Zelda.
Ja, det gjorde det. Mm. Verkligen. Mm. Det var så häftigt. Eller jag vet att jag, när hon sa ta ner dina händer, så fattade jag liksom inte. För jag var nog lite liksom där på lustgasen också. Och då tog ju Dennis ner mina händer. Och jag bara, aha, det är det jag ska göra nu.
Mm. Men du, det tycker jag låter också väldigt härligt att om när man vill och det finns möjlighet att kunna få ta emot sitt barn. Många gånger fler än vad man tror skulle det vara möjligt faktiskt.
Ja.
Och också när barnet är på väg att få känna barnets huvud med sin egen hand. Att ens man, partner också kanske får se. Och känna, ja. Men även för dig. För det blir mer tydligt att nu är det ett barn som är på väg. Och det är så nära.
Ja.
Det här kämpandet som kanske har varit i många långa timmar. Det känns ibland som att det kommer aldrig ta slut. Men det gör faktiskt det. För här är barnet nu alldeles så på väg. Och dessutom kunna få ta emot barnet själv. Det är inte alltid möjligt. Därför att det kan vara något medicinskt som gör att det är bättre att inte, det kan vara för att hindra bristning och så vidare.
Mm.
Men väldigt sällan skulle jag säga som det inte är möjligt.
Ja.
Så jag tycker att fler borde stå på sig och vilja ta emot sitt barn.
Ja, för det är så häftigt. Jag skulle verkligen rekommendera att göra det. Och jag har liksom sagt nu till nästa gång, jag bara, Dennis, jag hade tyckt att det var så coolt om du tog den och la den på mig. Mm. Han bara, men nu får du sluta. Han bara, du ska göra allt möjligt här.
Men det är ju också respekt för de kvinnor som känner att ja, men jag vill göra jobbet men jag vill inte ta emot mitt barn. Det kan vara en jobbig resa att föda barn. Och då med all respekt för det också.
Ja, absolut.
Mm. Men när du har henne på bröstet, då känner du dig inte rädd längre. Den rädslan var bara ett kort tag. Nu är det en bra upplevelse, lycka igen. Och du beskrev tidigare att direkt efter så kunde du känna liksom, jag vill föda barn igen.
Ja, och det kunde jag även med Zelda.
Och det kunde du även med Zelda.
Ja, och jag, nu, alltså, jag är så taggad på att gå igenom den här tredje förlossningen. Även om jag har hört typ om den, vad är det man säger? Den luriga trean.
Ja, det är lite lurigt med 3 år.
Ja.
Men det behöver inte vara så heller. Och man ska inte gå in i det negativa faktiskt. Nej. Utan se till det som har varit positivt. Se till att det kan vara annorlunda, unikt denna gång. Och det kan det vara varje gång. Och lite vara flexibel i det
som har varit innan.
Ja, men jag tycker det. För att det har du mer igen. Att bara vara i nuet. Nej, men trean, det kommer att vara fantastiskt. Och finns det några andra, något annat tänk eller någon annan förberedelse?
Nej, men jag pratade lite så här med Dennis just när jag hörde om den här luriga trean. Och då sa jag till Dennis, jag bara, men jag tror att det är så viktigt att gå in med, alltså att inte vara så här fast besluten om att det kommer gå precis likadant som det har gått i de andra. För att jag tror att det är då man blir lite lurad och känner att bara, nej men så här var det inte sist, då ska det inte vara så här nu. Men om man går in och är open-minded, som jag har ändå gjort, särskilt med Milan liksom, då tror jag att det går lättare. Och är flexibel och bara öppen. Man får bara gå med och se vad som händer.
Nej, men fokusera mindre på att det är en lurig trea. Ja. Fokusera mer på att det är en födsel. Ja. Som kan se annorlunda ut.
Precis. Men det är liksom lite sanning i det då, den luriga trean.
Det är lite sanning i det. Behöver inte betyda, behöver inte betyda att det är negativt.
Nej. Nej, för det är många som skrev att bara, ja, min kom så jäkla fort. Och jag bara, oj, hur fort ska den här komma då? Ja. Eller bara, ja, min tog jättelång tid. Jag fick göra kejsarsnitt. Så man ska nog bara... Alla förlossningar är olika. Och man får
ja, det är det. Det är det. Och tvåan är väl... Jag tror att den faktiskt är den som statistiskt sett går snabbast. Så att det behöver inte vara om du föddes snabbt nummer två. Rent automatiskt att du tar kortare tid med nummer tre. Mm. Så vi får se. Vi hoppas få veta sen hur det gick.
Ja, spännande.
Ja, verkligen. Det är dags i februari.
Ja.
Men du, den här graviditetsstickan, det här plussandet den 10/6 klockan 05:23.
Ja.
Varför går man upp 05:23 för att ta en gravsticka?
Nej, men det gör man när man har små barn som vaknar tidigt. De är inga hussovare. De går upp väldigt tidigt, båda två. Å andra sidan går de och lägger sig ganska tidigt, båda två. Och det tycker jag är otroligt skönt. Jag är ju mer en morgonmänniska faktiskt. Så jag går hellre upp på morgonen. Sen har det varit lite tufft att gå upp på morgonen. Nu första delen av graviditeten. För att man har varit så trött. Men då har jag ju en fantastisk Dennis som har gått upp. Nästan alla dagar.
Men det är ingen Dennis som är iväg på matcher. Nu.
De börjar ju nu. Försäsongen har precis börjat och sen drar det igång i... Oj, alltså jag är så dålig. Men i september eller oktober.
Men det är ju ett tag tills ni ska föda.
Ja.
I februari. Och vad är planen då? Var blir det födsel på?
Vi ska föda hemma i Halmstad.
Halmstad. Ja. Det är där ni har fött tidigare.
Ja.
Mm.
Så det känns bra. Och, men jag tycker typ så här att det också känns som en lite sport. Alltså jag tycker om när det är lite äventyrligt och lite sånt där. Och det känns lite som en sport att han är ju iväg på matcher. Det kan ju hända när han är uppe i Luleå liksom.
Skulle du känna dig otrygg? Även om du sist lite stannade av att föda. För det bestämde kroppen sig för att vänta in Dennis, så, men om man nu inte skulle hinna, hur tänker du om det? För du vet ju att han befinner sig ju på olika ställen i det jobb han har.
Men de är också väldigt schyssta liksom, så att om det ligger en Luleå match där så brukar inte han behöva, eller så brukar inte någon som ska föda just då, kanske dagen innan beräknat eller någonting, behöva åka med på den. Sen om det kanske är Göteborg eller om det är Stockholm, så kanske de tar upp en extra bil som han skulle kunna ta ner. Så att de har ju faktiskt väldigt bra planer för det där redan. Och det känns lite, och jag vet att skulle jag behöva föda själv så hade jag fixat det lika bra också.
Ja men du har ju en enorm styrka i dig, Julia, och du har en trygghet och den finns ju där naturligt. Vissa måste jobba mer med att hitta den där tilliten och tryggheten och göra de här förberedelserna kanske inför då den resa i födseln som behövs. Så vi är olika och vi behöver olika stöd. Det,
absolut.
Ja. Men trean nu, är det en pojke eller flicka?
Vi vet inte och vi tänkte faktiskt inte ta reda på det denna gången.
Men det tycker jag är spännande. För det är för mig idag fler som väljer, eller jag ska inte säga att det är fler som väljer att inte ta reda på, men det är fler än företag sen. För då tyckte jag, för något år sedan så tog nästan alla reda på kön. Idag så är det väldigt många som avstår för att man vill ha den här överraskningen vid födelseögonblicket istället.
Ja, men det är ju väldigt spännande.
Ja, men det är klart att det är jättespännande. Men också respekt för dem som vill ha reda på.
Vissa ja, tycker och att jag det förstår känns... dem till 100% för att jag är ju själv har väldigt mycket kontrollbehov. Men jag tänker att jag får träna på det nu.
Ja, fast du verkar ju väldigt bra på att släppa kontrollbehovet också. När du verkligen måste. Och ja. Det är en bra egenskap i födandet. Att ha kontrollen, ha kontroll på det man kan ha kontroll på. Det är andetag och liksom gå inåt och fokus i kroppen. Men inte på det totala utan kunna släppa en del på det. Och jobba med det kanske många behöver mera. Men det verkar du ha med dig.
Ja, så men det känns bra.
Det måste kännas jättebra. Så din plan är att föda det här barnet i Halmstad. Ta emot barnet själv. Vad har du för andra önskemål?
Inga.
Nej, go with the flow.
ja. Alltså jag tror att det är viktigt. Det säger jag faktiskt till många kompisar om de blir gravida. Vad ska jag skriva i mitt förlossningsbrev? Jag tycker inte du ska vara så beslutsam i vad du ska göra och inte göra. Jag tycker bara du ska känna efter när du är just där och då. Och lita på barnmorskorna för att de är ju proffs.
Ja, fast
de
du,
kan det här.
Fast du är mer proffs på att föda dina barn.
Ja, absolut. Men man kan alltid ta emot tips liksom.
Ja, det kan man absolut göra och jobba i team. Men du känner din kropp allra bäst. Vi pratar ibland om det här förlossningsbrevet. Tycker du, Julia, att är det viktigt för dig att skriva det?
Nej, det är alltså faktiskt inte alls viktigt för mig att skriva det. Och sen så finns det säkert de som tycker att det är väldigt viktigt att skriva och det är också helt okej. Men som sagt, jag tror att jag hade hakat upp mig mer om jag hade skrivit det. För då hade jag haft det på papper. Liksom bara, det här vill jag helst följa till punkt och pricka. För så är jag också. Liksom, då vill jag checka av de här. Så och då känner jag att det är bättre att åka dit utan något.
Ja, och det kan man absolut göra. Man kan föda barn utan att ha med sig ett brev. Eller en plan. Ja. Det får man själv bestämma. Men det jag kan uppleva är att för vissa så kan det kännas som en blockering, just som du säger, att om jag har skrivit ner det här, då blir det så starkt istället för att vara open-minded, vara flexibel in i födandet. Känns det viktigt? Självklart. Skriv ner dina tankar, idéer, önskemål, vad du har. Det kan ju vara att man har varit med på saker i livet som vi ska ta extra hänsyn till. Jätteviktigt. Att man delar det. För att vi tar ju alltid del av breven. Men det är viktigt att säga att man inte behöver. För ibland så kommer frågan. Behöver jag det där brevet? Vad ska jag skriva i det? Jag känner inte att jag har ett behov. Och då ska man såklart utelämna det. Man ska inte skriva. För det behövs inte.
Nej, tror inte jag heller.
Ser du fram emot födseln?
Ja, jag ser jättefram emot födseln. Men jag ser också fram emot, alltså jag njuter ganska mycket nu. Jag mår väldigt bra nu i graviditeten.
No.
Så jag njuter väldigt mycket nu. Ser fram emot när magen börjar växa, för den har inte kommit ens. Så det ser jag fram emot, så att barnen verkligen kan få det. Se det också. Att det kommer ju faktiskt en bebis. Inte bara höra att mamma har en bebis i magen. Bara okej. Men du ser ju likadan ut. Eller liksom. Så det ska bli väldigt spännande. Och få Ja, men också bara om dem nu innan den här bebisen kommer.
Mm.
För att det blir ju en omställning. Det blir det absolut. Sen tror jag vet inte för jag har inte tre barnen. Men jag tror och har hört att det är ofta svårare att gå från 1 till 2 än sen 2 till 3. För då är det bara, den hänger bara på liksom.
Ja, fast fokusera på att bara vara tror jag. Istället för att se svårigheter.
Exakt.
Och sen tror jag det är jätteviktigt också som du säger att inte kanske tänka förlossning i den här tiden utan kunna få njuta av graviditeten och när det närmar sig sen kanske mer mentalt ställa in sig på att nu är det en födsel som närmar sig.
Precis, och då så får att man hinner med denna tiden också.
Ja,
för den är väldigt viktig.
Den är jätteviktig. Du har 2 barn sedan tidigare. Och ni ska göra bra saker tillsammans. Och du ska kunna njuta av din graviditet.
Ja.
Det låter härligt tycker jag.
Absolut.
Julia, om och när det skulle vara möjligt när du har fött barn. Så vill vi jättegärna och många andra ta del av storyn från nummer 3.
Mm. Absolut.
Igår.
Ja, spännande.
Så då får vi se om vi får lov att återkoppla till dig.
Det går bra.
Har du några tips till gravida? Vad skulle du säga?
Mitt bästa tips skulle nog bara vara att lyssna på dig själv och din egen kropp. Försök komma in i dig själv och lyssna på vad den har att säga till dig. För att kroppen alltså känner sig själv så pass väl. Så det är viktigt att vi lyssnar på den också.
Och det finns inte prestige?
Nej, absolut inte. Och man ska inte heller, alltså man ska lyssna på andra. Det ska man och ta emot tips. Det man tycker är bra. Men man behöver bara ta in det som känns bra liksom, och det man själv tycker.
Det tycker jag är viktigt. Det finns en hel del skräckhistorier och att många vill tala om det negativa som kanske har hänt en själv i graviditet, förlossning.
Mm.
Och det är inte vad andra gravida vill eller behöver höra.
Nej, precis.
Så vi ska ha in mycket positivitet i gravida.
Det är bra.
Det är bra tycker jag också.
Ja.
Men du, vi följer dig. Hur är det med din serie Julia? Vad heter serien?
Först så heter den Julia och Milan och sen kom ju Zelda. Så då blir det Julia, Milan och Zelda. Mm. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det blir nu för att nu har det ju varit covid-19 och det har varit mycket som har stoppats liksom.
Mm.
Men vi ser, vi hoppas ju såklart på att ni ska få fortsätta följa oss i den serien för att det har varit väldigt roligt att göra tillsammans med min familj.
Mm. Så vi får se vad det blir för fortsättning. Det är en konstig, märklig tid vi lever i,
covid-19-tiden.
Ja, så att men hoppas att vi kan följa familjelivet.
Ja.
Julia Bergman. Ja. Men du önskar dig en fortsatt härlig, ljuvlig graviditet. Och njut till fullo av graviditeten, av dina 2 barn och av Dennis.
Ja, det ska jag göra.
Och tack för att du ville vara med oss i Babys podcast, Julia. Och
ja, ni tack andra för att jag fick vara med.
Härligt tycker vi. Och ni andra där ute kan ju följa Julia dels på avsnitten från tidigare Unga mammor och också din egen tv-serie där. Och så har du ett Instagram-konto, Julia Bergman.
Ja, absolut.
Yep. Har du någonting på YouTube?
Ja, det har jag och den kommer jag faktiskt starta upp nu igen när barnen har börjat förskolan och jag har lite mer tid. Så att den kommer också komma upp igen. Julia Bergman heter den där också.
Så där kan man följa familjelivet.
Yes.
Ja. Men vad härligt. Julia, ta väl hand om dig.
Och ja, tack.
Så hörs vi igen. Och till er alla där ute, ta väl hand om er också. Och ni kan följa oss på @babiespodcast på Instagram. Så hörs vi nästa torsdag igen. Ha det gott, hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.